Jag heter Janni och är en av dem som är med och arrangerar Samtaleteket. Och vi är egentligen ett helt gäng olika kyrkor och en massa organisationer som finns i Göteborg, som Räddningsmissionen och Bilda och Nord och Navigatörerna och massa bra som är med och gör det här ihop. Och vi är jätteglada att vi får vara på Condeco, för de låter oss vara här helt gratis. Så köp jättemycket fika av dem så blir de glada. Och om du är ny i sammanhanget så är det här helt enkelt en samtalskväll där vi tar upp olika ämnen under terminerna. Och den här terminen har vi snackat om pengar. Temat har varit follow the money. Så vi har velat prata om pengar, hur vi förhåller oss till det, vad det gör med oss och vad vi egentligen tycker är värdefullt och meningsfullt. Och just ikväll på terminens sista samtalotek så vill vi prata om det här utifrån ett maktperspektiv. Vad händer med oss när pengar inte längre är fråga om valmöjligheter utan om överlevnad? Och rubriken är ju maktlösheten och pengarna, eller pengarna och maktlösheten. Och rent praktiskt så ser kvällen ut så här. Det kommer vara 3 korta föreläsningspass. Och efter varje pass så pratar man med de man sitter med runt sina bord. Och föreläsningen är på 10-15 minuter och så pratar vi lika länge typ runt borden. Och jag kommer hålla koll på klockan så ni kan bara slappna av och prata på och ha det gött. Kommer man på att man vill ställa en fråga så kan man antingen spara den och ställa den till Eva direkt som ska prata. Eller så skriver man in den här lilla koden som ni har på borden framför er. Om ni känner att jag vill ställa en fråga men jag känner inte att jag vill ställa den inför alla. Liksom. Yes. Sen finns det bara en regel egentligen. Det har ni koll på, ni som brukar komma hit. Att man provtänker. Man behöver inte känna att man ska ha massa smart att säga eller att man ska ha tänkt igenom allt, utan bara våga testa en tanke, för det blir mycket roligare för alla att ha ett samtal då, helt enkelt, om man bara vågar liksom pröva tankarna. Och den som ska leda oss i samtal ikväll är Eva Erlandsson. Du är pastor och du jobbar på Räddningsmissionen som verksamhetsledare för Gatukyrkan. Där jobbar du bland annat med att anordna frukostar och soppmässor för människor i social utsatthet. Och du har ju många års erfarenhet av att jobba med människor i social utsatthet. Så vi är jätteglada att du är här och vill dela med dig av din erfarenhet. Så vi ger Eva en stor applåd.
Stort tack. Okej. Jag tänker berätta om lite människor jag har mött. De jag berättar om har sagt att de vill att jag ska berätta om dem. Och jag säger inga namn. Så ni som börjar undra om tystnadsplikt och sådär. Det här är okej. Okay. Är ni med? Vi sitter vid ett stearinljus i hennes lägenhet. Ett landshövdinghus bor hon i. Ganska mysigt. Vi är jämnåriga, hon och jag. Födda 1963. Hennes mamma var 16 år när hon föddes och min mamma var 33. Vi har känt varandra kanske 5-6 år. Har ganska lätt att kommunicera. Jag tänker ibland att om vi hade träffats i ett annat sammanhang, då hade vi kanske valt varandra som kompisar. Men nu är våra roller helt annorlunda. För jag är pastor på Räddningsmissionen. Och hon är en skuldsatt kvinna som ska bli vräkt inom ett par dagar. Hon hörde av sig till mig och berättade, nu är det kört, på torsdag kommer de. Kan vi prata? Ja, men visst. Kom hit, sa hon. Och vi sitter vid stearinljus för elen stängdes av 2 månader tidigare. Hon prioriterade att försöka betala hyran för att ändå ha kvar lägenheten, men det gick inte. Hon har lite sammetsmöbler, lite släktgrejer på väggarna. Rätt så mycket tavlor som hon har målat själv. Jag målar inte konst, men jag håller på med musik. Spelat kontrabas sedan jag var tonåring. Jag har alltid haft mycket noter och instrument runt mig. Så vi är lite lika på det också. Så har hon en hund på golvet som hon har haft i 10 år. Och så har hon en vän som ligger och sover i soffan faktiskt. Han blev vräkt för 4 månader sedan. Och det är klart att hon låter honom sova. Det finns ett par anledningar till att den här kvinnan är så skuldsatt. En är att hon är halvtids sjukpensionär och andra halvan sjukskriven alternativt får försörjningsstöd. Och det är en väldigt dålig kombo, för då kommer pengar från två håll vid olika tillfällen. Och det där med sjukskrivningen ska det dessutom vara ett läkarintyg till med jämna mellanrum, och det kostar att gå till läkaren och man ska få tid och sådär. Och sen så ibland så blir det ju inte godkänt sjukskrivning av Försäkringskassan. Eller de säger att nu borde du arbetspröva och då är det försörjningsstöd. Och då ska det liksom dokumenteras de senaste månaderna. Och dessutom är det så små summor det handlar om. Att hon måste också ha bostadstillägg. För att överhuvudtaget klara hyran då. Och då måste man ju hela tiden behovspröva detta. 2018 fick hon chans att förvärva en liten kolonistuga, eller vad man ska säga. Det var på en ö i sjön Mjörn. Länkarna, det är ett sån här nykterhetssällskap. De äger en ö, och där kan man, om man har varit nykter tillräckligt mycket, för hon har varit alkoholist i perioder, så kan man få en liten ö, en liten stuga. Hon behövde bara betala 4500 för den. Det är ingen el, ingen vatten, men ändå väldigt mysigt. Det är bara det att 2019 blev den upptaxerad till 165 000. Så nu ansågs hon plötsligt äga 165 000 och har inte rätt till varken det ena eller det andra. Försörjningsstöd eller bostadstillägg. Hon kan inte sälja stugan, det får man inte göra. Det är bara inom föreningen sådär. Dessutom hände det här att under själva pandemin så blev hennes son och hans flickvän som var gravid, de blev räkta utan bostad, de är 20-årsåldern. Och hon kan ju inte gärna låta dem sova, vara utan bostad liksom. Så hon lät dem sova på sin soffa och äta av hennes mat. Och det var ju fel. För då borde ju de ha betalat enligt vårt regelsystem. Så då det var också en anledning till att hon inte fick bostadstillägg. När jag sitter här och pratar med henne har vi det ganska mysigt, fast det är så eländigt. Och så frågar jag henne, finns det något jag kan göra för dig? Alltså jag har ingen säck med pengar i källaren så att jag skulle kunna betala alla skulderna. Och om jag hade haft det så tror jag ändå inte att bostadsbolaget hade varit intresserade faktiskt. De hade bestämt sig. Ja, sa hon, det betyder jättemycket bara att du kommer hit och lyssnar på mig, sa hon. Och sen så vill jag gärna att du berättar hur det är att vara fattig i Sverige. Hur hårt det är att vara fattig. Vet ni den elräkningen som var obetald i december? Det var 2070 spänn någonting hon var skyldig. Men med avstängningsavgift och inkassoavgift och påsättningsavgift och allting hade hon behövt mellan 6 och 7000 spänn för att kunna få igång elen igen. Hon sa, jag har inte en chans. De här människorna som lever i princip utan pengar. Jag känner ganska många sådana. Och en del får ju pengar en gång i månaden. Men ofta har man så mycket privatskulder att det går åt med en gång. Man har lånat en hundring här och där. Och efter ett par till dagar så har man ändå inga pengar. Och så lever man en hel månad utan pengar. Det vill säga på att panta burkar eller att äta på gratisställen. Kanske få en matkassa här och var. Och ta nya smålån. Det är ett sätt. Sen finns det ju sådana som aldrig har några inkomster. Beroende på att de kanske, det har kört sig helt med myndigheter. Man vägrar ha kontakt med myndigheter. Jag känner en man som bor utanför stan. Han har bott 8 år i ett tält på ett ställe. Han är liksom inte registrerad någonstans, en svensk man. Nej, jag vill leva mitt liv. Han är inte missbrukare eller så. Jag skiter i det här samhället. Och han spelar på gatan, han lever utan, och han är på något sätt, ja, och jag har varit hemma hos honom flera gånger, eller hemma, jag har varit i det tältet. Och det har jag förstått att det är väldigt hedrande att jag fick komma dit. Det är få som har varit där, för han är ju väldigt rädd att folk ska hitta dit, det är ganska täckt med presenningar och grejer så att inte folk ska sno hans grejer eller störa honom. Så en gång hade jag inte sett honom på flera veckor. Och så dök han upp och då berättade han att han hade varit sjuk och legat med feber. Och mobilen hade laddat ur och han tänkte, undrar när Eva började leta efter mig. Men jag visste ju inte att jag skulle leta. Och då insåg jag att det är väldigt få som vet vart han är. Men han väljer en slags frihet. Det finns en slags sånt sätt att ställa sig utanför samhället. Sen har vi ju de där som är Typ de havererade asylärendena. Typ familjer som, jag känner en familj som har varit här 10 år. Och de får inget uppehållstillstånd. Och de kan inte åka tillbaka till ett land, menar de. Och jag tror på det också. Och där är det ju sådär att det finns 4 barn. Lite svartjobb. Jag pratade med pappan han sista mars nu. De hade 43 kronor. Och då har man en hel månad framför sig. Och så kommer det på svartjobb. Ja, ur hand i mun. Så är det. Den familjen. Jag träffade den pappan första gången för 5 år sedan. Han kom in på vårt frukostcafé på Vasagatan och pratade engelska med mig då och sa att I have 3 children and my wife and we need some food. Sådär. Det var mitt i vintern och jag tänkte att jag kan ge honom en matkasse och något presentkort och sådär. Och mitt visitkort. Så hade han av sig efter ett par dagar så sa han att det är allvarligt. Det är så att vi ska föda vårt 4:e barn. Och vi har inte pengar för att åka in till BB. Och vi vågar inte be grannarna om hjälp eller någon. För att då var de gömda liksom. Och då så tänkte jag, det här vet jag ju inte ens om det är sant. Men man kan ju inte tro på allt man hör. Och bara langa ur presentkort och sådär i min bransch. Så jag sa, jag kan komma hälsa på er. Så jag åkte hem till dem. En lägenhet i norra Göteborg. Och träffade 3 små arabisktalande barn. 1,5, 4 och 5 år var de. Och sen en så här gravid kvinna som säger, kan du ta hand om våra barn när vi åker till BB? Så blev det. Någon vecka senare så ringde de på kvällen när vattnet hade gått. Och jag hamnade ensam med 3 små arabisktalande barn i en lägenhet. Bara den stora flickan, 5-åring, var vaken när jag kom. Men när föräldrarna låg så väckte hon sina bröder. Så det blev ganska spännande så. Vad gör man då? Högt upp i ett höghus i ett stadsdel där jag inte känner någon. Ensam med 3 små barn. Och den lille bara skriker. Han fattar ju inget, 1,5-åringen. Nej, men jag tänkte jag får fokusera på honom. Så jag tog in honom och han somnade efter ett tag. Och sen satte jag mig i soffan med honom. Och så satte sig 1 barn till och 1 barn till. Och så småningom sov de 3. Då bar jag in och dem. Eller den lille bar jag nog bara in i dubbelsängen. Så kom de andra sen. Och så kröp jag ner hos de där föräldrarnas, bland deras lakan. Man har ju varit i Indien. Det är väl inget konstigt att sova i andras lakan, tänkte jag. Jag måste ju sova lite grann. För jag vet ju inte hur länge det här varar. Och så vet ni som känner till med småbarn. Den där 1,5-åringen på natten. Då tog han ner handen och började liksom trycka på mitt bröst. Sådär, som småbarn gör när de mjölkar den ungefär. Och sen 7 på morgonen så föddes en liten Josef. De har fortfarande inget uppehållstillstånd. De lever fortfarande vecka för vecka. Dag för dag försöker få ihop någonting. Sådana människor har vi också runt oss. Det här är en bild på ett par olika öden. Som jag möter väldigt mycket. Människor som lever utan pengar. Och nu ska ni få en första fråga att fundera på. Och det är den här. Har du någon gång varit helt pank? Och vad skulle du göra om inte du hade pengar till hyran? Vad skulle du ta det till då? Och också får ni gärna tänka lite runt mina exempel. Känner ni människor som lever utan pengar till mat och bostad? Har du det runt dig? Men framförallt börja med dig själv i gruppen. Hur pank har du varit? Vad gör du om du inte har pengar till hyran? Riskerar du räkning? Okej? Okay?
Yes, då kör vi strax nästa pass. Men jag tänkte kolla om det är någon som har någon reflektion eller någon fråga direkt till Eva nu efter det här första passet. Var någonting ni funderade på innan vi drar igång nästa? Inga spontana tankar så här. Glöm inte att skicka in på den här koden om man inte vågar säga så här när jag stirrar på er. Det går också bra. Eva, vill du köra igång nästa?
Okej. Det är så fint att höra lite sorl. Det gläder mig. Och vi berättar lite för varandra, eller hur? Mm, det var fint. Lite otippat vad som har hänt. Okej. Nu ska jag berätta om en man som jag kallar P. När han dök upp i mina sammanhang, i våra sammanhang på räddningsmissionen, så blev det alltid ganska oroligt. Folk blev lite, han var så oberäknelig och folk kände sig lite osäkra runt honom. Han var ofta drogpåverkad. Han bodde i trappuppgångar och sålde nog en hel del droger också själv. Och jag tänkte, jag behöver ha en... Han kommer att hålla på att vara ett problem för oss. Eller också ska han bli en tillgång. Jag måste hitta någon slags vision för det här. Så då började jag lovebomba honom. Och i våra sammanhang kan det gå till så där att man... Ska vi ta en promenad? Får jag bjuda på lunch eller en fika? Att man bara tar initiativ till gemenskap och sådär. Så vi började hänga lite grann. Och sen så blev det aktuellt att han skulle... Att han skulle få flytta till ett boende för hemlösa män, kanske. Och blev, så skulle han kunna gå på ett studiebesök dit då, för att se hur det var. Och då frågade han mig om jag kunde tänka mig att följa med. Och dels ville han ju ha någon med sig för att slippa gå själv. Det var ju fint. Men sen handlar det också om att jag tycker det är roligt att se massa ställen sådär. Så vi bestämde, jag hängde på. Och så gick vi dit och den dagen vi träffades där utanför den bestämda tiden vi hade fått, då var han så påtänd och, så det var ingen idé att gå in. Jag minns vi vände utanför. Men 3-4 dagar senare hade han fått en ny tid och då gick vi in. Och det han som var föreståndare där, det var en man som var lite yngre än jag. Ganska glad och pratsam och sådär, han gick runt och visade stället. Och han berättade om att ja, det var enkelrummen och det var duschen och det var pingisbordet och det var matsalen och allt vad grabbarna gör här och sådär. Och vi tittade. Och så satt det några som redan bodde på det här stället där och de berättade att det var ett okej ställe och sådär. Så det var ju bra. Och så kom vi in på kontoret på slutet. Och där satt den första kvinna som jag har sett på hela tiden. Och då sa jag, ja hej, sa jag, vad jobbar du med då? Ja, jag heter Emma, sa hon. Jag jobbar med administration. Ja, sa föreståndaren. Och så är hon söt också. Jag kände liksom. Så jag tittade på den där föreståndaren och så sa jag. Jag tycker att du är söt. Lite moderligt så där sa jag. Och sen så... Ja, det blev tyst så. Men vi avslutade studiebesöket som ju var jättebra. Och så i dörren så tog vi varandra i hand. Och så sa jag till föreståndaren, jättefint så här. Hej då, sötnos. Och jag fattar inte varför jag sa för. Men jag tyckte det kan inte bara passera, kände jag va? Men när vi kom ut på gatan, han den här mannen då. Eva, vad bra sagt, sa han. Du hör väl inte hit om hon är söt. Där fick du till det. Och det var så underbart att han mitt i sitt missbruk och sin... Är en vettig människa. Så behandlar man inte en kvinna. Du hör väl inte hit om hon är söt. Alltså, det var så skönt att ha med det här. Och att han flyttade faktiskt dit. Vi fick ja från socialtjänsten, eller han fick ja. Och bodde där ett tag och så bodde han på andra ställen. Och nu har han lägenhet och jobb och vi träffas, vi vänner idag. Men tänk att man kan se en människa som befinner sig mitt i en ganska stor problematik. Att man kan se liksom en inre kärna, att den kan vara så vettig. Och då vill jag berätta om en annan gång. Du nämnde ju det här med soppmässorna. Det är våra lågtröskelgudstjänster brukar jag säga som vi har hållit på med 8 år. I Matteuskyrkan i Majorna. Varje tisdag 6 och hela pandemin var vi ute. Men vi fortsatte med gudstjänster varje vecka. Och imorgon kväll är det igen och då kommer folk. Och det är inte bara människor i social utsatthet. Men en del är det. Vi känner varandra. Och så har vi en gudstjänst med nattvard och sen har vi gratis god mat. Och det är en fin grej. Vi kör varje vecka. Okej, så var det en gång jag hade soppmässa då. Och så pratade jag om den här berättelsen i Bibeln om när Jesus korsfästes, de två förbrytarna runt honom. Det finns ju lite olika varianter på det här, men i Lukas evangeliet så är det två förbrytare. Och människorna runt, soldaterna och de andra smädar Jesus och säger, om du är Guds son eller Messias så stig upp, sådär. Och så är det de två förbrytarna, eller rövarna brukar man säga då. Och den ena säger likadant till Jesus. Ja, men hjälp dig själv nu då. Hjälp dig själv och oss andra. Men då finns det en andra förbrytare på andra sidan. Som vänder, om ni tänker att Jesus är i mitten så målas det upp. Och så en på var sida. Så vänder sig den andra förbrytaren till den första och säger. Hur kan du säga så? Han är ju oskyldig. Vi är ju skyldiga. Vi ska ju ta vårt straff men han har ju inte gjort någonting. Och så vänder sig den där förbrytaren till Jesus och säger: tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och då så ställer jag frågan i soppmässan, för vi brukar ofta ha lite samtal runt bibeltexten. Så frågar jag: hur kunde han veta liksom att Jesus inte var, vem Jesus var och sådär? Vad tycker ni om honom? Och så berättar han var ju väldigt schysst. Han stod ju själv för att han var en förbrytare. Men ändå steppar han upp och blir Jesus sista vän. Jesus bekräftar Jesus i den här stunden. Det är en fantastisk bild. Och då säger jag: tänk att man, fast man är förbrytare på väg in i dödsstraff, kan göra något gott för någon annan. Kan ha en bra inre kärna. Och då är det en av männen som jag känner jätteväl, som har suttit inne 13 år för bankrån bland annat, som gör tummen upp. Och det har man inte fått många gånger under en predikan, va? Men det är sant. Man kan göra gott även om man står mitt i skiten. Så är det. Samtidigt är det ju inte så. En del kommer till oss på vårt frukostcafé eller på soppmässan och så är de med en gång och så säger de som volontär eller så. Och det är så fint här. Alla människor verkar vara så mysiga. Och då kan jag berätta att det är de inte. Här finns ju verkligen folk som är som den elaka förbrytaren också. Det finns ju alla sorter. Värderingar hör inte ihop med social utsatthet eller social status. Det hör inte ihop med rikedom och fattigdom. Det är min erfarenhet. Men ibland bara glimtar det fram hos väldigt fattiga och utsatta människor bra värderingar. Det är min, så tänker jag. Och då vill jag berätta om en man som heter Said. Och han kom till Sverige 2000, kanske 2-3 någon gång, från Egypten. Då var han 47 år. Han var kopt kristen alltså sedan flera generationer. Och hade någon gång på 90-talet hade en av hans bröder blivit muslim. Och sen så ville han att den skulle bli kristen igen. Och då blev han illa behandlad av muslimer, så var hans berättelse. Så han kom hit och sökte uppehållstillstånd. Hade en fru kvar där. Och han fick inget uppehållstillstånd. Han fick avslag. Och då gick det till så att några avslag och så migrationsöverdomstolen och sådär. Och sen är det ingen chans mer. Och då kunde man vara gömd 4 år. Och det var han. Och sen sökte han igen. Så när jag lärde känna honom hade han varit i Sverige kanske 10 år eller någonting. 10-12 år. Utan uppehållstillstånd. Ibland i asylprocess och ibland utanför. Och Said, han är en person som är väldigt street smart. Sådär, va? Han håller på att sälja på Kviberg och han går och äter på massa ställen. Och han hjälpte alltid till på soppmässan. Under alla år har han inte missat en enda soppmässa. Och han informerar människor om vad som är på gång. Och folk känner honom i Smyna och på Saron och överallt. En lågmäld person som är kass på svenska. Men som på något sätt sprider någon slags frid runt sig. Tycker jag. Och sen sommaren 20, då när pandemin just hade börjat, så fick han kom han jätteledsen till oss och berättade att hans fru hade dött. Och han hade ju inte träffat henne på massa år. Och då hade han hunnit bli 65 år. Och han funderade på, men min fru är där och sådär, hur ska jag göra? För att vi har en lägenhet i Egypten och jag kanske borde åka dit och ta hand om den och ta hand om arvet. Och då sa vi till honom, ja det kanske vore lite smart. För vi tänker, han får ju inget uppehållstillstånd här. Jag var med honom, Migrationsverket tyckte det att vara tunt. Man avvaktade och jag kanske lite kan fatta dem. Fast samtidigt var här, hade han ju hela sitt liv och massa vänner och så. Men han valde att ändå stanna i Sverige. Och då gick det bara en månad och så fick han från gränspolisen. Nej, nu ska han deporteras ut. Chartrat plan, han ska ut. Och han trodde inte riktigt på det för det har varit så många år. De pratar, sa han. Men vi försökte ändå. Och jag tänkte, nu måste vi prata på riktigt. Och så jag tog till en arabisktalande kollega jag har som heter Mila. Den kille i 30-årsåldern som kommer från Irak. Så jag tog in honom i samtalet och så satt vi tre och pratade några gånger. Och vad är han egentligen rädd för? Vad tror han ska hända? Vad är det som händer i Sverige? Så att han verkligen fick förstå liksom att om han nu inte gick med på att åka det här flygplanet, vad var det för liv han skulle kunna ha i Sverige? Ja men han fick ju själv fatta beslutet. Va? Men och när vi satt där och pratade, Milad och jag och Said några gånger, så säger Milad så här: det är så fin gammal man. Jag tycker det här känns sorgligt. Jag skulle vilja åka hälsa på honom i Egypten. Nej, men jag hänger på, sa jag. Ska vi lova honom då att när han väl är i Egypten så hälsar vi på honom? Absolut, sa jag. Okej, då säger jag det som Milas. Han sa det på arabiska och Said blev ju jätteglad. Eva och Mila ska komma och hälsa på med Egypten. Så han liksom, ja. Och sen hade vi en sista kväll med honom i Sverige. En tisdagkväll, en soppmässekväll. Och det var ju också så fint, va? För att vi tänkte, nu har vi en vanlig soppmässa. Och polisen sa, egentligen brukar man hamna i förvar innan man ska deporteras. Men vi litar på honom, han verkar så snäll. Vet ni, gränspolisen sa så här till mig då, när vi satt där och pratade med honom. Alltså, det här är inte min åsikt, säger jag, men man kan tycka att det är ganska inhumant med den här fina gamla mannen. Tänkte polisen säger så, va? Okej, men då skulle vi ha en sista soppmässa. Och Said sa att han inte skulle avvika, utan att på morgonen, på onsdag morgonen, skulle han plockas upp av polis och köras till flygplatsen. Och sista soppmässan vi hade, då var det jag som höll i det. Och vi hade en vanlig nattvard och allting. Och sen på slutet tog jag fram Said, för jag tänkte, nu ska vi ge honom lite present, något fotokollage, vad vi hade gjort till honom. Och sen så skulle vi be för honom och sådär innan han åkte då. Och sen jag tog fram honom och började berätta. För de flesta kände ju till det, men inte alla kanske. På soppmässan, vi kanske var 50-60 pers där. Så började jag gråta, för jag blev så rörd, va? Och tänkte, nej, men jag kan inte börja gråta. Det här var ju väldigt oprofessionellt. Jag tänkte liksom, vem räddar mig nu? Har jag någon kollega som rusar upp nu och tar över? Men det var ju ingen som gjorde det. Och då fick jag syn på att alla satt och grät, typ polack. Och sydamerikanerna och de där studenterna och granntanten. Ja, men alla var så berörda av honom. En liten människa. Så det blev jättefint. Och så åkte han. Och sen så har ju liksom coronan inte gått över så snabbt direkt. Men i höstas, och Milad och jag, vi kände inte varandra särskilt väl. Räddningsmissionen har över 100 anställda. Och han jobbar inte med gatukyrkan och sådär, utan med andra saker. Men vi hade lite kontakt. Så i höstas när det liksom gick ner pandemin så tyckte vi, ska vi inte boka en biljett till Egypten? Ja, men vi gör det. Och jag visste ju inte om han var en sån här snackare, vet ni. Man vet ju inte med särskilt unga människor. En del pratar, men det finns inte så mycket, va? Han visste ju inte med mig heller. Men vi träffades och så slog vi in liksom så här biljett Kairo en vecka i januari. Och så säger Milad så här, ska vi ha avbeställningsskydd? Nej, sa han liksom. Om UD avråder så då får man ändå pengarna tillbaka. Nu kör vi. Klara, färdiga. Så köpte vi biljetterna. Och sen vågade vi liksom inte berätta det för någon. För det kändes oansvarigt. För sen blev det ju mer och mer pandemi, minns ni? Det här var kanske oktober vi köpte. Och december liksom. Så det var lite så här hemligt. Jag hade berättat det för min man, hade jag gjort. Men typ ingen mer. Och sen, men vi måste ta våra tester. Kommer vi iväg så gör vi. Och vi hade sån här, ja, vi testade negativt vad man gjorde. Minns ni ens vad det hette? PCR eller vad gjorde man? Antigen. Så vi åkte till Egypten i början på januari. Och fick en vecka. Och åkte till Kairo. Och sen dagen efter med buss upp till Port Said, som staden heter där Said bor. Och hade en vecka med honom. Och det var helt fantastiskt. Vårt gäng. Alltså, och det var liksom att möta honom. Han trodde ju inte förrän vi var där. Vi hade ju ringt innan och sådär haft kontakt. Att vi skulle komma. Han trodde bara det var snack. Men vi gjorde på riktigt. Och grannarna trodde absolut inte vi skulle komma. Och vi gick där och sa, jo, men han är vår vän och sådär. Så det blev en väldigt, väldigt fin vecka. Och det blev också en väldigt fin sak för mig att lära känna Milad. Den konstiga trion som reste. Och efter 3 dagar så tänkte jag, men nu får jag nog bekänna för de jag känner att jag är i Egypten med Said. Så då skrev jag på Facebook och gjorde ett inlägg. En bild på oss 3. Och la ut då på fejan. Och vi fick så mycket reaktioner. Det visade sig att Said känner ju människor, hur mycket folk som helst. Alltså Stadsmissionen och Bergsjön kyrka, alla Said liksom. Jag kan tänka att den här lilla människan kan betyda så mycket för så många. Och även att jag blev väldigt, väldigt berörd av vad hans, i sin fattigdom och sin enkelhet, vilket rikt liv han hade lyckats skapa sig, tänker jag. Och sen vill han ju inte vara kvar. Han vill ju vara i Sverige för han har sina vänner. Men det är bara så att vi kan absolut inte påverka det på något sätt. Det fick vi ju säga till honom. Och liksom sista dagen där när vi satt på, vi åt ju på restauranger där han hade ätit som barn, såna jätteenkla, och sen åt vi på Kentucky Fried Chicken, alla möjligt högt och lågt sådär. Och sista dagen när vi satt där och han ville att jag skulle be en bön för honom. Och nej, men nu, jag förstår, sa han. Jag förstår liksom. Jag får försöka nu att göra något av mitt liv här. Så det var vår stor, vi gav inte honom några pengar. Men den stora gåvan som fanns i att vara relation, tänker jag. Att det var det som vi kunde ge honom. Och få av honom. Det här, alltså när jag fick det här ämnet som, alltså jag blev så förvånad och smickrad när du mejlade, så tänkte jag, det får man ju hitta på något på. Och jag är ju ändå i stan och nära, så det är, ja. Men pengarna och maktlöshet, jag tänker, överdriv inte maktlöshet för att man inte har pengar. Man kan ha så mycket vettiga värderingar ändå. Och man kan ha mycket relationer. Det är min erfarenhet. Och jag tänker att vi skulle kunna fundera lite det här. Hur våra egna värderingar och relationer har påverkats i livet av vår ekonomiska status. Om du hade en helt annan eller om du får det. Ja. Runt det, eller reflektioner runt det jag pratat om. Kanske försköna nu fattigfolket, men man ska inte heller stigmatisera dem. Stackars dem, vad svårt de har det. Det finns så många val vi gör i våra liv. Ja. Makten över värdering och relationer. Var kommer den ifrån? Är det från pengarna eller var kommer den ifrån? Går det att prata om? Då kör vi.
Då kan vi samla upp oss lite igen. Nu, är det någon som har någon reflektion eller någon fråga eller någon tanke? Jag förstår att ni har tankar, men någon som ni vill dela med er av till oss andra. Annars har jag en fråga till dig, Eva. Du sa att goda värderingar hör egentligen inte så mycket ihop med vilket så här samhällsskikt man lever i. Eller liksom med fattigdom eller rikedom. Men jag vill ändå klura lite på om det inte liksom kostar mer av en person att ha liksom, vad ska man säga, goda värderingar eller ja, alltså fina tankar. De andra kanske inte riktigt samma sak som har goda värderingar, men att det kanske kostar mer av en person som lever väldigt utsatt att ha goda värderingar än vad det gör av en person som har det väldigt bra och där det inte kostar någonting att tänka gott om andra eller vad man nu tänker är en bra värdering. Förstår du min fråga?
Bra värderingar och goda relationer. Jag vill gärna dra ihop dem. Men vad tänker ni andra? Var det fler som var inne på det spåret? Att jag idealiserar lite att det är tuffare att ha bra värderingar och sådär när man är fattig? Är det fler som har varit inne på det? Alltså någonstans hamnar man ju i det här med ungefär som man ska jämföra, vem är bäst på att sjunga blues i snitt? Är det folk som är födda afroamerikanskt eller vita? Det är ju en ganska ointressant fråga, eller bäst på att löpa. Även om det finns fler afroamerikaner som sjunger svinbra, så finns det ju mängder av vitfödda som sjunger bättre än massa afroamerikanskt födda. Liksom de här snitten, det är väl det. Så att det är klart att det kanske kan vara lättare. Men det finns så mycket sunkiga värderingar och dåliga relationer bland folk som är välbeställda. Och det är så mycket fint bland fattigfolket. Så vill jag säga, tror jag. Ja? Är ni med? Ja.
Bra svar. Är det någon annan som hade någon tanke? Annars släpper jag löst det igen här, Eva.
Okej, jag har en tredje liten grej då. Som vi ska avsluta med. Det är så här att när jag började jobba på Räddningsmission för 8 år sedan så jobbade en man där sitt sista år innan han gick i pension. Och vi är lite kompisar. Och så var jag hemma hos honom för ett tag sedan. Han bor på Donsö. Han heter Per Inge. Och så berättade han att han jobbat mycket med gatans folk också under massa år. Att han sjunger med i en sånggrupp som heter Skärgårdsbröderna eller något sånt där, lite så här, va? Och så skulle de åka upp och sjunga på Körn i Bleket, ett litet samhälle med hamn, och ha hamnmöte där. Och då så tänkte de att åka från Donsö, att alltså ta färja in och sen bil långa omvägen upp till Stenungsund och ner på Körn. Det är väldigt onödigt. För det finns ju en del i gänget som har båtar. Det finns ju ganska välbeställda redare på Donsö och även fiskare och sådär. Så vi piper upp med några båtar, tänkte de. Så de åkte upp. Och sen la de båtarna liksom i hamnen i bredd, 2-3 stycken sådär, va, gänget. Och så ställde de upp sig med sina gitarrer. Och så började de sjunga. Nu ska jag se om jag kommer ihåg det. Jag har en boning där strax bortom bergen, i livets land där vi ej åldras mer. Och så kommer versen. Jag är så nöjd här med bara en hydda, fast guld och silver ej blivit min del. Och just när han sjöng det där om att vi, så såg han liksom båtarna. Och då kände han, det här är ju så pinsamt, det här är ju helt fel. Hur många miljoner ligger där ute bakom oss? Och så står vi och sjunger så här. Han är en väldigt rolig och fin man. Och så pratar vi om det där. Hur förhåller jag mig till min egen rikedom i mötet med andra? Både i mötet med folk som har pengar, men också folk som inte alls har pengar. Alltså, många av oss har erfarenhet när man är ute och reser. Man kanske åker i något fattigt land, men man får vänner och pratar och det känns jättebra. Och så plötsligt säger de, ja, vi behöver $1,000 i månaden till min dotters läkarutbildning. Och det är liksom hisnande summor ibland. Man känner sig, jag trodde vi var vänner, hur gör vi nu? Jag har varit i Indien många gånger. 8 gånger har jag varit där. Så det var... Det blir konstig stämning plötsligt när det kommer in pengar i relationen. Och även här hemma såklart. Hur gör man för att ha kontakt med folk som är så fattiga? Jag menar, den där pappan jag berättade om, när jag var med när fjärde barnet föddes. Jag träffade honom idag senast. Hur kan man vara vän med någon som har så ont om pengar? Hur hanterar man det? Ja, många väljer ju faktiskt att inte ha några sådana kontakter. För det gör så ont. Det är liksom så svårt att sätta en gräns. Förra veckan besökte jag en församling. De ville höra lite om Ukraina-krisen och vad man kan göra. Och sådär, vad räddningsmissionen gör. De vill gärna sätta igång något. Och så frågar de, men kan inte räddningsmissionen säga, vad borde vi göra? Och det har ju inte kommit särskilt många ukrainare till Göteborg ännu, som ni säkert vet. De flesta är fast i Polen, Moldavien och så här fattiga. Men det kanske kommer komma, och några hade liksom sipprat in. Jag har mött ett par stycken bara. Och då sa jag till den här församlingen, ja, men när det börjar bo folk runt här, då tycker jag att en bra grej vore om ni hade en kväll i veckan, någon slags öppet huskväll, när man åt middag ihop och samlades och man kunde ta hand om barnen någon, så att de vuxna fick prata själva, eller några samtalsgrupper, eller ja, lite allmän hjälp, kanske lite svensk kurs eller någonting. En öppet huskväll en gång i veckan. Och efteråt var det en kvinna som kom fram till mig och sa, du sa exakt vad vi inte vill höra. Vi vill ge pengar långt bort och vi vill möjligtvis åka iväg och göra en insats. Men vi vill inte ha det här hos oss och lova att varje vecka bygga relation. Det var så intressant att hon sa det. Och jag känner igen mig, för det är svårt att sätta gränser ibland. Eftersom behoven kan tyckas oändliga. Men jag har ju jobbat med det här så länge nu. Och på någonstans så finns det hela tiden det där. Det är alltid okej att höra av sig. Men du kommer få nej, för det är massa saker jag inte kan göra. Någon familj frågade, sa, nu kommer vi säga upp fritid, sa de. Vi har inte råd att betala det längre. Och någonstans så har jag har en insatslägenhet, eller vi har det i min familj. Jag skulle ju kunna låna på den och börja betala människors grejer, men det gör jag inte. Men däremot så säger jag, men nej, den grejen kan jag inte göra, men kanske något annat. Ja, men vi behöver avlusningsmedel till barnen. Ja, men det kan jag gå och köpa på apoteket. Så att vara kvar i relationen om en lite. För det är själva relationen. Det är ju ändå en myndig människa på andra sidan som kan välja värderingar, som kan ha relationer. Och att finnas kvar i relationen, det är det på något sätt som är min väg. Alltså det här, det är ju många politiker som pratar om bristen, risken med ett parallellsamhälle, att det skapas. Och varje gång jag hör det så tänker jag, det har vi haft väldigt länge. Det är ingenting som vi riskerar att få i Sverige, utan det finns verkligen. Men i det här parallellsamhället så tänker jag att mitt uppdrag, och jag vill uppmana många, är att ha kontakter. Ja, att inte låta det vara ett isolerat samhälle. Och den grejen tänkte jag att vi avslutningsvis ska prata lite runt. Dels hur ni själva, kanske under resor eller här i Göteborg. Alltså det här med tiggare på gatan. Vet ni, när jag jobbade på folkhögskola med en kurs som åkte till Indien. Det är så kul när man har gjort det, för då minns man hur det förändrats. Då hade vi en dramaövning, och det här kanske var 2004 någonting. Hur gör man om man stöter på en tiggare? För det hade man aldrig gjort i Sverige då. Hur så fick de, för det kommer vi ni göra i Indien. Hur kan man förhålla sig till en tiggare? Hur ska vi tänka om tiggeri? Och nu är vi så vana vid det här i Sverige att vi inte blinkar. Det är rätt spännande. Men jag tänker att ni ska få prata om den grejen. Vad ni har för egna relationer, eller om, hur ni tänker runt att ha egna relationer och gränssättning. Om ni är på resor eller andra gånger, hur känns det liksom? Hur kan man orka leva i den här dubbelheten utan att isolera sig? Ungefär det är min avslutande frågeställning. Är det okej? Okay? Och sen, ni får gärna fundera om ni vill ställa någon annan fråga om räddningsmissionen eller mitt jobb också. Sådär. Så det kommer vi hinna på slutet. Då kör vi.
Nu kommer jag avbryta ert fina samtal igen. Vad säger ni? Har ni någon reflektion eller någon fråga till Eva som ni har tänkt på?
Han säger så här, Martin. Du har väl blivit lurad många gånger. Hur gör du för att inte bli cynisk? En gång när jag var i Indien så träffade jag en fin gammal indisk man. Och jag satt och pratade med honom. Och så frågade jag honom runt det här. Med tiggare och hur han förhöll sig till saker då. Han var en välbeställd indisk man. Så sa han, jag blir hellre lurad än är en hårdhjärtad människa. Och det är lite det jag kör med. Att vara lite fin med det. Men jag håller inte på att vräka ut pengar. Det är inte så vi jobbar. Alltså. Jag har ett biståndskort på räddningsmissionen som jag ibland kan betala. Det är ofta att apotek, lite nödbistånd. Det kan handla om 1 000-2 000 spänn i månaden högst. Det är inte mer. Alltså. Utan det är inte det vi jobbar med och ge en massa bidrag. Och sen, det pratade du och jag lite om också. Att om jag någon gång får mega feeling att jag vill ge pengar till någon, då berättar jag ju aldrig att det är jag som gör det. Då ljuger jag ihop något. Som till exempel att om det kommer en gravid tjej som är jättefattig och någonting, va? Och jag vet inte varför jag sa gravid. Det var för att du verkar vara gravid. Men nej, men något speciellt, då kan jag säga så här. Ja, alltså jag brukar aldrig ha några pengar, men det kom in en snäll tant här och lämnade ett kuvert till mig med 400 spänn till någon som jag skulle känna behövde det, och jag tror att det är du, och så kanske det var jag. Men då får man ju vara lite, det får aldrig bli det där maktförhållandet liksom, att jag ger av mitt, och dessutom får jag inte det i min yrkesroll. Så förhåller jag mig till det, men lite lurad, men hellre det än hårdhjärtad. Han frågar här, hur kommer jag i kontakt med folk och hur vet jag att de verkligen har det svårt och sådär. Alltså jag jobbar ju med krage. Jag har en pastorskjorta i väskan för jag har kommit direkt från jobbet. Men jag tog inte på mig den ikväll för jag tänker jag är inte officiant här i afton. Men det är ju väldigt bra att jobba med krage, för då är det så synligt vad man har för roll. Och sen är det de två utåtriktade verksamheterna jag jobbar i. Det är ju vårt frukostcafé. Det är öppet 4 förmiddagar i veckan, men jag är där bara 2. Men då är jag där, och sen så är det soppmässorna. Och när jag är där, då är det så tydligt synligt att vilken roll jag är i. Och sen så det mesta jag pratar med folk handlar ju inte om att hjälpa dem med något materiellt eller sådär, utan det är ju stödsamtal av olika slag. Och de kan se jätteolika ut. En gång i höstas, det var så illustrativt bra hur en förmiddag kan se ut, för då kom den, först kom det en man som jag känner lite grann, en som har varit narkoman hela sitt liv och hans fru också. Och sen så i somras så hade hon dött i hans armar. Bara segat ihop liksom. Och han ringde 112 och hon var död och han blev anhållen för mord. Och efter en vecka så blev han släppt, för då hade de obducerat och det visade sig att det var några inre organ som hade gett upp. Men han var ju helt förtvivlad, liksom, att dels att hon dog plötsligt. Och sen att han hade suttit inne och allt det där, va? Och sen då har han bara drogat jättemycket sen dess. Och så satt han och var svinledsen och grät och runt den här situationen och vi pratade och sådär. Och så efter honom så kommer en man som, Eva, nu ger jag upp. Då har han alltså liktornar under fötterna. Och han då säger vården att, så det gör ont varje steg han tar. Och så säger vården att det här är egenvård. Men han klarar liksom inte sköta om sina fötter på det sättet. Så han säger, nu tänker jag supa med asfull. Och så ska jag ta en kniv och skära upp hela fötterna. Och sen får vården ta hand om det. Och så efter honom så kommer det en man. Eva, you have to look at this YouTube clip. It is a marvelous pastor. Då är det liksom en någon slags hebreida görelse pastor. Som går omkring och får folk i rullstolar att stå upp. Och så ska vi sitta och titta på det. Och det gäller för mig liksom att hänga med i alla de där snacken. På något sätt. Desperation och säga något klokt. Men också bara vara en stadig person intill det som händer. Så det mesta jag gör handlar inte om det. Men sen ibland kan det vara så. Eva, har du något presentkort? Vi är helt utan. Och då är det alltid så när jag har en lång relation med. Det är folk man känner med tiden. Eller ibland. Om det dyker upp någon som jag vill bygga relation till. Jag känner att det här kan vara, det kan vara till exempel lite yngre människor och som kanske är narkomaner och dyker upp de första gångerna. Och då kanske det är någon tjej. Och då kan jag vara så här mega trevlig. Är det något du behöver? Vi kan gå bort till Hemköp. Jag kan köpa mitt biståndskort. Men jag skulle behöva lite hygienartiklar. Absolut, säger jag. För då får vi en promenad dit eller till apoteket på Tumman och prata. Och då lär man känna lite. Så det är liksom ett sätt att investera i relationen då ibland. Att hiva upp biståndskortet. Mer än att hålla på och lösa problem åt folk. Så skulle jag säga. Yes. Alltså exakt aldrig rädd. Men jag har, dels, vi jobbar med larm, men jag har använt det 3 gånger på 8 år. Och då har det varit någon gång någon som har sned, inte som att jag varit rädd. Men sen jobbar vi väldigt medvetet med lågaffektivt beteende. Så, och det är så fascinerande, ni som inte känner till det här, om någon står och skriker och upprörd, hur man själv liksom, om man själv pratar lugnt. Och vi känner ofta, vi är ett bra team som jobbar ihop. Så man, ofta om det till exempel, jag ska berätta om en händelse som var för ett tag sedan som är ett bra exempel på det här. Och det var en kvinna som fick ett spel, om man säger. Hon blev jättearg för något som hände. Och började stå och skrika. Åh nej, alla som våldtar mig. Och sådär, va? Och sådär, och jag ska. Och då visste, då gick jag fram till henne. För jag har ganska bra relation till henne. Ofta är det någon av oss som har bättre relation till en person än andra. Och just en gång blev det helt tyst på kaféet. Alla satt tysta och det var ju så synd om henne. Sådär, va? Och så började jag svara henne sådär att, ja, men jag förstår. Men väldigt lugnt, väldigt svagt, bara bekräftande och förstå. Och så efter en stund så satt jag mig ner och hon pratade tystare och tystare. Till slut satt hon och jag båda två och pratade tyst. Det var liksom som en lektion i hur affekt smittar. Att jag var så lugn gjorde henne så lugn. Och sen när vi satt tillsammans. Och så sa hon, jag går ut och tar en cigarett. Ja, men gör det, kom in sen så pratar vi mer, sa jag. Och då gick hon ut och då var jag helt urladdad. Liksom, man hade och inför publik varit med om detta. Så då gick jag in till personalrummet. Och då när jag gick där så var det flera bord som sa, bra Eva, sådär. Och sen jag satte mig, vad ska jag göra nu? Då kommer min kollega ut. Här får du en plopp. Det var liksom inget stödsamtal jag behövde, men kanske en plopp. Men på riktigt, alltså, vi är bra team och lågaffektivt beteende. Och de... Och jobba med krage, det är också jättebra. Folk har förtroende, så det är inte. Snarare, och är jag ju väldigt trygg för att jag känner så många. Ja. Men spännande frågor. Mm. Gärna något mer. Hur då menar du? Skulle du rekommendera alla att göra det här? Har det här jobbet menar du? Alltså, vi pratade, Martin och jag lite innan. Så här. Vad man jobbar med, det är ju någonstans, och då menar jag inte bara utifrån att jag är pastor, utan det kan ju vara man i sitt yrke. Jag tror att man kan ha ett kall. Jag tror ju att man har ett kall som pastor också, men att man får en kärlek för något visst. Och jag har någon slags hjärta eller kärlek för det här jobbet. Så jag är lite feeling för det. Min man säger ibland, hur orkar du med lukten? Vilken lukt, säger jag. Nej, men att, och det finns massa andra viktiga jobb att göra här i världen. Och att göra som pastor eller inom vad man gör. Till exempel jobba med barn och så här, men det har inte jag feeling för. Jag har fått någon slags hjärta i detta, så då är jag det. Så jag tror, rekommenderar, men de som har hjärta för, man ska ju göra något man har hjärta för. Inom sitt yrke eller på sin fritid kan man också göra.
Mm. Om man nu känner att man får hjärta för det här, eller har hjärta för det här som vi pratar om, har du något så här praktiskt tips här som man kan hjälpa till på? Om man inte har en krage då, vill säga.
Jo, men man kan vara volontär på det. Men till exempel, man kan också bara gå och hänga på och vara som deltagare på soppmässan. Det är något jättefint. Det är ju inte bara, det är till för alla vanliga människor. Liksom, det är ett möte sådär. Så, om man blir nyfiken på riktigt, så jag finns på vår hemsida. Man får gärna ringa mig eller mejla mig. Man kanske vill göra något studiebesök eller hänga på någon verksamhet eller sådär. Jag har ett jobbnummer som jag svarar på när jag vill. Så tänk inte, nu stör jag henne nog, för det är ett jobbnummer. Räddningsmissionen Gatukyrkan, Eva Erlandsson. Ja. Mm.
Jag är också lite nyfiken, eller mer nyfiken på dig. Liksom. Och jag undrar liksom vad det gör med dig att möta alla de här livsödena. För det är ganska så extrema berättelser som du har berättat. Jättevackra och sorgliga på massa olika sätt. Men vad gör det med dig att få möta det här liksom i din vardag hela tiden?
Alltså, ibland får jag frågan så här. Tar du inte med dig jobbet hem? Men det är klart jag gör. Jag har väl aldrig haft något jobb jag inte tagit med mig hem. När jag jobbar på folkhögskolan tar jag också med mig det hem. Livet hör ju ihop, tycker jag. Fast man måste ju ha break också och göra annat. Men jag kan inte känna att det är belastande. Nej, men sen så hur man hanterar saker och ting. Alltså jag får ju handledning och behöver semester ibland. Det är ju så. Och sen, ja. Det var bara, jag har inget mer svar. Ja. Jo, så är det. Och sen så skriver jag ganska mycket, och det gjorde jag inte i mitt förra yrke som folkhögskollärare. Men på räddningsmissionen har jag fått i uppdrag att skriva krönikor och sådär. Och det har blivit en väldig kraft att spela och jobba konstnärligt faktiskt. Och då hämtar man ju berättelser. Det är ett uppdrag också att göra människors röster hörda. Du sa ju så fint att jag skriver mycket krönikor, men jag vill skriva längre grejer också. Inte så att jag drömmer om att skriva romaner, men att formulera sig händer något med en. Mm, det är fint. Det ger något.
Jag tyckte, eller en grej som du sa som stannar kvar lite, nu kommer jag närmare. En sak som stannar kvar lite med som du pratade om var, du pratade om relationer, att det lite är hela grejen, att det är mycket viktigare än att ge ekonomiskt kanske, att våga finnas kvar i en relation. Och då undrar jag liksom, har du något tips för hur man orkar vara det i en relation där man hela tiden behöver säga nej eller sätta mycket gränser? Liksom? Hur orkar man vara kvar i en sån relation?
Mm. Alltså, en del människor som, särskilt om man har levt i missbruk eller suttit inne och sådär, och sen det går lite bättre, så kan man ju ha väldigt törst efter socialt liv och vara vän. Och då minns jag en som har sagt, hur gör man i din värld? Hur får man kompisar? Och så, men Eva, är du min kompis på riktigt? Jag kan ju inte ringa dig på lördag. Jag kan ju inte hälsa på dig på semestern. Det gör vi kompisar och sådana grejer. Det är så spännande. Man lär sig mycket själv och funderar på det. Och då har jag tänkt på det här. Hur man har sina relationer. Och jag beskriver så här som till exempel vi två då. Vi har ju aldrig träffats privat. Men om jag skulle skicka ett mess och säga, ska vi ta en fika nästa torsdag, så skulle du säkert säga ja liksom. Visst va? Men skulle jag börja höra av mig lördag efter lördag, så skulle du känna att det kanske inte är på den nivån, och vad gör vi på midsommar i år? Och så, eller på något sätt, alla människor, det är olika nivåer man har sina relationer. Visst är det det? Och så är det för alla. Och då kan jag säga till honom, så här, men du och jag gör ju grejer själva. Vi umgås mycket mer än vad jag umgås med den. Eller de andra. Men det här gör vi inte. Och så är det mellan oss andra också. Man får liksom förklara lite. Och då förklarar jag för mig själv samtidigt. Men jag till exempel, men det är ju knepigt sådär. Jag har ju aldrig bjudit hem soppmässefolket till min lägenhet. Och jag har ju lust att göra det, men min man säger nej till det. Han tycker du får sätta en gräns, vi får se hur det blir i längden. För det är också något att vi får komma hem till varandra, och är vi kyrka så blir det lite knepigt. Att vi är en familj och vi är kyrka, men ni får inte komma hem sådär. Så det kan jag brottas lite med. Det finns ju en diakon i Sarumskyrkan, Annette, några av er kanske vet vem hon är. Hon har en väldigt rolig historia. För de har bjudit hem, och de har en jättefin lägenhet i Johanneberg, och de har bjudit hem massa fattiga människor till sin lägenhet. Så det de gör så. Och så var det några killar från Afghanistan, tror jag, som var ensamkommande, och de hade hjälpt jättemycket, och det var långa, ja, ni vet hur de där är. Avslagen, och sen söker man och sådär. Och så småningom så hade de ändå fått uppehållstillstånd och jobb inom hemtjänsten. Och så de här två killarna, så sa de till Annette Stur, vi skulle så gärna vilja träffa er och bjuda er på mat en kväll. Får vi komma hem till er? Ja visst, sådär. Det är något viktigt vi måste säga. Okej. Okay. Och så kom de med sig pizza. Det var jättefint. Okej, okay, nu ska vi säga en sak. Vi vill bara säga, och de är i 70-årsåldern, Annette Sture. När ni blir äldre, ni ska aldrig någonsin behöva ha hemtjänst. Vi tar hand om er. Och det var så underbart. För Annette som sa, mina egna barn har minsann aldrig erbjudit sig något sånt. Plus att de dissar sitt eget jobb, hemtjänsten. Men det var ju liksom... Men det är ju någonstans... För henne, hon är fin med det. Sådär, man hittar, man får ju något, kan hitta något tillbaka. Så, så relationer. Och då kan man säga... Och till exempel han som tyckte det, han som pratade om det, tror jag det var, som sa, vi kan ju inte ses en lördag kväll och jag kan inte hälsa på dig på semestern. Nej, men vi ses ju varje tisdag. Och ibland gör vi något mer. Ja, men det är mycket mer än ingenting. Den nivån har vi liksom på just nu.
Har vi någon sista fråga eller reflektion som ni vill passa på att ta med Eva?
Jo visst, gör det ont, fysiskt ont ibland hur vädret är, och jag vet att folk sover ute. Men vad då, att jag skulle känna, kan jag göra mer? Ja. Jo, men jag ger kanske en onyanserat trevlig bild här av mitt jobb. Men vad då gnagar? Det gnager väl i oss alla massa saker hela tiden. Nu gnager kriget i Ukraina, och så gnager alla bortträngningseffekter som finns. Det har ju vi jättemycket. Plötsligt ska alla ge allting till Ukraina. Men de gammalfattiga hos oss då, eller vanliga liksom. Det är knappt, det gnager i livet. Sådär. Det gnager. Nej, men till exempel att folk, vi på Räddningsmissionen nu har, en jättebra grej som vi har startat. Det är någonting som heter maträtt, och det är mat som fattiga, om man blir medlem där, och det kan man bli om man tjänar under 10 000 eller något i månaden, då får man köpa mat för en tredjedel av priset. Och det har funnits en affär vid Flatåstorg så i 2 år, och den går jättebra. Det är massa arbetstränare där, det är volontärer, och den går runt, man behöver inte ha gåvor, för det kommer in, och massa skänkt mat dit, va, sånt som blir överblivet från dagar på sådana ställen. Nu startar vi en till sån i norra Göteborg, i Rannebergen, i slutet på april, och ingen vill vara volontär där, för alla vill jobba med Ukraina. Det är bortträngningseffekter, att det liksom, nu ska man satsa på det. Eller de här papperslösa som finns nu, asylsökande, de här ensamkommande som det aldrig ordnat sig för. Nu öppnar vi Sverige för Ukraina. Men de då som har varit här länge, det blir nästan som en slags rasism. Och även att... det här, ja, men fast jag vill vända det till att om man öppnar för Ukraina så kan man förstå att man kan öppna för fler. Liksom om Polen, Ungern och sådana länder som tidigare inte blivit tagit emot flyktingar tar emot många, då kommer de få del av barmhärtighetens sötma kanske, så att de vänder. Så jag vill se det så. Men Västtrafik till exempel säger ju att alla ukrainare, om man visar upp ID-kort eller pass, så får man åka gratis. Men alla asylsökande i Sverige som efter ett avslag inte får åka någonting, inte får något. Åker man fast blir man utvisad ur landet. Det där är bortträngningseffekterna, hur de känner liksom, det satsas på en ny grupp och vi gills inte längre. Och att det blir en jättefrustration och frustrerade människor, det är farligt. Jag fattar att man blir frustrerad, men det är inte bra. Parallellsamhället, ja, det har funnits länge. Jag vet inte om det alltid har funnits med länge. Men jag tycker om man vill bygga relationer, det finns ju massa ställen. Man kan vara volontär eller något språkcafé eller något öppet hus. Eller vara med i ett sammanhang. Gå till något sammanhang. Hör av sig till någon kyrka eller någon annan organisation som gör det. Och börja komma. Och det här återkommande. Att komma en gång i veckan till grejer. Jag tänker det. Och det är ju också så, den typen av erfarenheter, både på papper som volontär man har varit eller bara inom sig. Man har ju med det så mycket när man söker andra jobb eller tar sig vidare i livet. Så att en period har jobbat med det. Vad blir volontär på maträtt där uppe i norra? Jag menar att man kan vara volontär en dag varannan vecka eller något sånt där. Och då så träffar man ju de arbetstränarna, alla som finns där och kunder och så där, och blir en del. Det är så man lär känna och så har man en tydlig roll i det. Det rekommenderar jag.
Vi hinner med en sista fråga innan vi behöver avsluta, om det är någon som har något. Men i sådana fall så vill jag säga tack till dig, Eva. Och tack för att du, alla berättelser, och för att du uppmuntrar oss att leva med skavet. Fast gnaget var det kanske vi sa. Att leva med det gnaget. Tack för det. Vi ger Eva en jättestor applåd, tycker jag.
Så hedrande. På återseende på Göteborgs gator. Jag är på många ställen och ni med. Hej då.
Sen var det här faktiskt sista samtalsteket för terminen. Så vi ses nästa termin. Så tack till er för att ni kom. Nästa.